Kapitel 23. Kalla klippornas boplats. Rand såg sig förbryllad omkring. En mil framför dem reste sig en tät samling av höga branta klippor. Om det nu inte var en enda väldig klippa, uppbruten av djupa sprickor. Åt vänster bredde ett landskap med strävt gräs, taggiga bladlösa växter, törnesnår och låga träd ut sig över torra åsar och djupa raviner, förbi väldiga stenkolonner och vidare mot de taggiga bergen i fjärran. Åt höger var det likadant, förutom att den spruckna gulaktiga lerjorden var mindre kuperad och bergen låg närmare. Det såg ut precis som det hade gjort ända sedan de lämnade Chandar. Var? Sa han. Ruark sneglade på Avienda som tittade på Rand som om han fullständigt hade tappat förståndet. Kom, låt dina egna ögon visa dig kalla klippornas boplats. Klanhövdingen lät sin tjofa falla till axlarna, vände sig om och sprang med blottat huvud mot den spruckna klippväggen framför dem. Shido hade redan stannat och var nu i färd med att slå upp sina tält. Hörn och Jindokrigarna följde Ruark i språngmarsch med sina packmulor i släptåg, medan de blottade sina huvuden och upphävde höga tjut. Spjutjungfrorna som eskorterade gårdfar i handlarna ropade åt vagnsförarna att skynda på sina dragare och följa efter. En av de visa lyfte kjolarna till knäna och sprang för att sluta sig till Ruark. Rand trodde att det var Amys, av det ljusa håret att döma. Bär skulle knappast röra sig så vikt. Men resten av de visas sällskap fortsatte i samma takt som förut. Ett ögonblick verkade det som om Moraine tänkte lämna dem och följa Rand. Men sen tvekade hon och diskuterade med en av de visa, vars hår fortfarande var dolt under sjalen. Slutligen lät Eichedén sitt vita sto återta sin plats bredvid Egwens grå och Läns svarta hingst. Strax framför Gai Shan som i sina vita klädnader ledde packdjuren. De var emellertid på väg åt samma håll som Ruark och de andra. Rand böjde sig ned och bjöd Avienda sin hand. När hon skakade på huvudet sa han, om de ska föra så mycket oväsen kommer jag inte att kunna höra dig där nerifrån. Tänk om jag gör något enfaldigt misstag bara för att jag inte hör vad du säger. Muttrande sneglade hon bort mot spjutjungfrorna kring gårdfarihandlarnas vagnar. Men sen suckade hon och tog tag i hans arm. Han lyfte henne utan att bry sig om hennes indignerade utrop och svängde upp henne bakom sadeln på Jadin. Varje gång hon hade försökt sitta upp på egen hand hade hon varit nära att dra honom ur sadeln. Han lät henne ordna de tunga kjolarna även om hon inte kunde undvika att blotta benen ovanför de mjuka knästövlarna och sen sporrade han den apelkastade hingsten till kort galopp. Det var första gången Avienda hade ridit snabbare än i skritt. Hon slog armarna om hans midja och höll sig fast. Om du gör mig till åtlöje inför mina systrar, våtlänning, morrade hon hotfullt mot hans rygg. Varför skulle de tycka att du var löjlig? Jag har sett Bear och Amys och de andra rida bakom Moraine eller Egwene för att prata ibland. Efter ett litet tag sa hon, du har lättare för att godta förändringar än jag, Rand Althor. Han visste inte vad det skulle betyda. När han kom framridande till Ruark, Hörn och Amys, som löpte en liten bit framför de fortfarande höjtande Jindokrigarna, såg han till sin förvåning att Kaladin sprang bredvid dem med mjuka steg. Hans eldröda hår var också blottat och Avienda drog ner Rands egen tjofa till hans axlar. Man måste ha ansiktet klart, synligt när man närmar sig en boplats. Det har jag berättat. Och föra oväsen. De har sett oss för länge sedan och vet säkert vilka vi är. Men det är ändå sed att göra så för att visa att man inte försöker ta boplatsen med överraskning. Han nickade men förblev tyst. Vare sig Ruark eller någon av de tre kring honom gav något ljud ifrån sig och inte heller Avienda. Dessutom larmade Jindokrigarna tillräckligt mycket för att höras på flera milstegs avstånd. Kaladin vände blicken mot honom. Hans solbrända ansikte lyste till av förakt blandat med någonting annat. Hat och ringaktning hade Rand kommit att vänta sig, men munterhet. Vad var det som Carladin fann så roande? Dåraktige Shido, muttrade Avienda bakom honom. Kanske hade hon rätt. Kanske var det över att se henne rida som han var road. Men Rand trodde inte det. Mert kom galopperande med ett moln av gult damm efter sig. Han hade hatten djupt neddragen över ögonen och spjutet vilade upprätt i stigbygeln som en lans. Vad är det här för plats, Rand? Frågade han med hög röst för att höras över tjuten. De där kvinnorna ville inte säga någonting annat än raska på, raska på. Rand berättade vad det var och Mert tittade på klippväggen med rynkad panna. En sån plats skulle man förmodligen kunna försvara i flera år om man bara hade förnödenheter. Men det är ingenting mot Klippan eller Torra Harad. Torra, vad då? Sa Rand. Mert gjorde en besvärad rörelse med axlarna innan han svarade. Bara någonting som jag hörde talas om någon gång. Han ställde sig i stigbyglarna och kikade bakåt över Jindokrigarnas huvuden mot gårdfarihandlarnas karavan. De är åtminstone fortfarande med oss. Jag undrar när de har handlat klart och far hem igen. Inte för Al-Kardal. Bruark har sagt att det blir något slags marknad så snart klanhövdingar möts. Om det så bara är två eller tre. Nu kommer alla 12. Och ett sånt tillfälle vill nog inte Kardare missa. Upplysningen verkade inte göra Mert särskilt glad. Ruark förde dem raka vägen till den bredaste sprickan i den tvärbranta klippväggen. Den var kanske 10 eller 12 steg bred som mest och skuggad av de stupande väggarna så att det var mörkt och till och med svalt när de fortsatte allt djupare in. Långt ovanför dem syntes ett band av ljus himmel. Det kändes besynligt att plötsligt vistas i sådant övermått av skugga. Älgkrigarnas ordlösa tjut växte, förstorade av ekot mellan de gråbruna klipporna. När de plötsligt slutade blev tystnaden nästan öronbedövande, endast bruten av klappret av mulornas hovar och vagnshjulens gnissel långt bakom dem. De rundade ännu en krök och med ens öppnade sig sprickan till en vid, lång och nästan rak klyfta. Från alla håll hördes plötsligt hundratals gälla vibrerande kvinnotjut. Rad på rad av människor kantade vägen framför dem. Kvinnor i tjocka kjolar med hucklen om huvudet, män i gråbruna rockar och byxor. Cardinsor och även spjutjungfrur. De vinkade välkomnande med armarna och bankade på grytor och vad som helst annat som förde oväsen. Rand gapade. Och inte bara över tumultet. Klyftans kanter var gröna med smala terrasser som klättrade halvvägs upp på båda sidorna. Allt var inte terrasser, såg han sedan. Det fanns små grupper av små platta hus i grå sten eller gul lera som såg ut att vara praktiskt taget staplade på varandra. Mellan dem slingrade sig smala stigar. Och på varje tak fanns en trädgård med bönor och gurkor, paprikor och meloner och andra växter som han inte kände igen. Höns sprang fritt, rödare än de han var van vid, tillsammans med något obekant fjäderfä, en större, gråspräcklig fågel. I trädgårdslanden gick barn, de flesta klädda på samma sätt som de vuxna, och Gaishan i vita kaftaner. De bar på stora lerkannor och vattnade tydligen enskilda plantor. Älfolket hade inga städer. Det var vad han alltid hade fått höra. Men det här motsvarade åtminstone en större köping, även om det sannligen inte liknade någon köping som han hade sett. Oljudet var för starkt för att han skulle kunna ställa någon av de frågor som dök upp i hans huvud. Till exempel vad det där var för runda frukter, för röda och blanka för att vara äpplen som växte på låga buskar med ljusa blad, eller de där raka, bredbladiga skälkarna med långa, tjocka, gulstråiga ax. Han hade varit bonde allt för länge för att inte undra. Roark och Hörn saktade in, liksom Kaladin, men fortsatte att gå i rask takt medan de stack spjuten innanför bågfodralsrämmarna på ryggen. Amys sprang i förväg, skrattande som en ung flicka, medan männen fortsatte sin stadiga frammarsch mellan folkhoparna som kantade klyftans botten. Kvinnornas ylande tjut vibrerade i luften och dränkte nästan slamret från grytorna. Rand följde med, så som Aviende hade sagt att han skulle. Matt såg ut som om han helst ville vända om och rida ut igen. I bortre änden av klyftan lutade klippväggen inåt och skapade en djup, mörk ficka. Aviende hade berättat att solen aldrig nådde ända in, och det var de ständigt svala klipporna där inne som hade gett boplatsen dess namn. Framför denna dunkla öppning stod nu Amys tillsammans med en annan kvinna uppe på en bred, grå stenbumling vars översida hade slätats ut till en plattform. Den andra kvinnan var slank i sin vida kjol och det gula håret som nådde nedanför midjan var grått vid tinningarna. Hon såg ut att vara äldre än Amys och hade vackra, bestämda drag. Några tunna rynkor löpte från de grå ögonen. Hon var klädd på samma sätt som Amys, med en enkel brun sjal draperad över axlarna. Hennes halsband och armband i guld och elfenben var vare sig finare eller dyrbarare än de visas. Men detta var Lian, takfru för kalla klippornas boplats. De gälla darrande ropen dog ut när Roark gjorde halt framför klippblocket. Ett steg närmare en Hörn och Kaladin. Jag ber om tillåtelse att träda in i din boplats, takfru, förkunnade han med stark, bärande röst.
Du har min tillåtelse, klanhövding, svarade den gulhåriga kvinnan formellt och lika högt. Sen log hon och tillade med mycket varmare röst. Du har alltid min tillåtelse, mitt hjärtas skugga. Jag tackar dig, mitt hjärtas takfru. Det lät inte heller särskilt formellt. Hörn tog ett steg framåt. Takfru, jag ber om tillåtelse att träda in under ditt tak. Du har min tillåtelse, Hörn, sa Lian till den undersättsige mannen. Under mitt tak finns det vatten och skugga för er. Gindusept är alltid välkommen här. Jag tackar dig, takfru. Hörn klappade Roark på axeln och återvände till sina krigare. Ale-ceremonier var tydligen korta och sakliga. Kaladin steg självsäkert fram bredvid Roark. Jag ber om din tillåtelse att träda in i din boplats, takfru. Lian blinkade och såg på honom med rynkade ögonbryn. Bakom Rand steg ett sål, ett förbluffat mummel från hundratals strupar. En känsla av fara fanns plötsligt i luften. Matt kände det uppenbarligen också, för han fingrade på spjutet och vände sig halvt i sadeln för att se vad alla dessa ale bakom honom gjorde. Vad är det? Frågade Rand tyst över axeln. Varför säger hon ingenting? Han frågade som om han vore en klanhövding, viskade Avienda vantroget. Mannen är verkligen en dåre. Han måste vara tokig. Om hon säger nej betyder det bekymmer med Shaido. Och inför en sån förolämpning kan hon göra det. Det blir inte blodsfejd. Han är inte deras klanhövding, hur mycket han än vill det. Men bekymmer. Mellan ett andetag och nästa blev hennes röst vassare. Du lyssnar inte, eller hur? Du lyssnar inte. Hon kunde ha vägrat till och med Roark tillåtelse. Och då skulle han ha fått ge sig av igen. Det skulle ha splittrat klanen, men det ligger i hennes makt. Hon kan vägra att ta emot till och med han som kommer med gryningen, Randall Thor. Kvinnor är inte maktlösa hos oss. Inte som dina våtlandskvinnor som måste vara drottningar eller adelsmän om de inte ska behöva dansa för en man när de vill ha någonting att äta. Han skakade lätt på huvudet. Varje gång han var på väg att klandra sig själv för att han visste så lite om ale-folket påminde Avienda honom om hur lite hon visste om alla andra. Någon gång skulle jag vilja presentera dig för kvinnorådet i Imonsol. Det skulle vara intressant att höra dig förklara för dem hur maktlösa de är. Han kände hur hon vred sig bakom hans rygg för att kunna se hans ansikte ordentligt, och han var noga med att hålla sin min lugn och uttryckslös. De kanske skulle förklara ett och annat för dig också. Du har min tillåtelse, började Leon. Kaladin log och såg ut att växa där han stod. Att träda in under mitt tak. Man kommer att hitta vatten och skugga åt dig. Hundratals tysta flämtningar blev tillsammans ett ganska starkt ljud. Den rödhårige mannen skalv som om han hade mottagit ett hårt slag, och hans ansikte var rött av raseri. Han tycktes inte veta vad han skulle göra. Han tog ett trotsigt utmanande steg framåt och stirrade upp mot Lien och Amys, med händerna om underarmarna som för att hindra sig själv från att gripa efter spjuten. Sen snodde han runt och stegade tillbaka till krigarna medan han blängde åt höger och vänster för att varna dem som tänkte säga någonting. Slutligen stannade han inte långt från där han hade börjat och stirrade på Rand. Glödande kol kunde inte ha varit hetare än hans blå ögon. Som en alena och utan vänner, viskade Evienda. Hon har välkomnat honom som en tiggare. Grövsta tänkbara förolämpning mot honom, och ingen mot Shaido. Plötsligt tryckte hon knytnäven så hårt i sidan på Rand att han stönade till. Rör på dig, våtlänning. Den lilla heder jag har kvar vilar i dina händer. Alla kommer att veta att det är jag som har undervisat dig. Rör på dig. Rand svängde ena benet över manken på Jidin, gled ned från hästen och steg fram bredvid Ruark. Jag är ingen ejlman, tänkte han. Jag förstår dem inte, och jag får inte tillåta mig att tycka allt för mycket om dem. Det får jag inte. Ingen av de andra männen hade gjort det, men han bugade sig för Lien. Det var vad han hade blivit uppfostrad till. Takfru, jag ber om tillåtelse att träda in under ditt tak. Han hörde hur Evienda flämtade till. Han skulle ha sagt det andra, samma som Ruark. Klanhövdingen betraktade sin hustru med bekymrad blick och Kaladins läppar förvreds i ett hånfullt leende. Folkmassans mjuka mummel vittnade om förvåning. Takfrun betraktade Rand med ännu hårdare blick än när hon hade sett på Kaladin. Hon mönstrade honom från topp till tå, från fötterna till gässan. Betraktade Shofan som vilade över en röd rock som ingen ejl någonsin skulle bära. Hon tittade frågande på Amys som nickade. En sådan blygsamhet, sa Lien sakta, är klädsam hos en man, men vet sällan var de ska finna den. Hon bredde ut de mörka kjolarna och neg tafatt. Ejlkvinnor neg aldrig, men likväl en nigning till svar på hans bugning. Kar Akarn har min tillåtelse att träda in i min boplats. För hövdingarnas hövding finns det alltid vatten och skugga i kalla klippornas boplats. Återhöjde kvinnorna sina röster till ett skälvande tjut. Men Rand visste inte om det var för honom eller för ceremonin. Kaladin gav honom en blick full av obevekligt hat. Sen stegade han iväg och stötte på sin väg till Evienda som just var i färd med att klumpigt ta sig ner från den apelkastade hingsten. Han försvann genast bland människorna. Märt höll också på att sitta av men stannade upp och stirrade efter Kaladin. Se upp med den där, Rand, sa han tyst. Jag menar allvar. Alla säger det, sa Rand. Gårdfarihandlarna hade redan börjat breda ut sina varor i klyftans mitt, och vid ingången dök Moraine och resten av de visas sällskap upp. De möttes av några få rop och en del grytdunkande, men ingenting i jämförelse med de tjut som hade välkomnat Ruark. Det är inte honom jag behöver oroa mig för. Faran som hotade honom fanns inte hos Ail. Moraine på ena sidan och Lanfear på andra. Hur skulle det kunna vara farligare än så? Han brast nästan i skratt. Amys och Leon hade stigit ner och till Rands förvåning la Ruark en arm om var och en av dem. Båda var långa, som de flesta Ail-kvinnor, men ingen av dem nådde klanhövdingen längre än till axeln. Du har redan träffat min hustru Amys, sa han till Rand. Nu vill jag att du ska träffa min hustru Lien.
Rand insåg att han stod och gapade och han skyndade sig att stänga munnen. Efter att Avianda hade berättat att takfrun i Kalla klippornas boplats var Ruarks hustru och hertig Lian hade Rand varit övertygad om att han hade missförstått allt detta med mitt hjärtas skugga mellan Ruark och Amys. Dessutom hade han haft andra saker att tänka på. Men detta... Båda två, frustade Mert. Ljus. Två. Åh, bränner mig. Antingen är han den lyckligaste mannen i världen eller den största dåren sedan skapelsen. Jag trodde, sa Ruark med rynkad panna, att Avianda undervisade dig om våra seder. Det tycks mig som om hon glömmer stora delar. Lian böjde sig fram för att titta runt sin make, deras make, och höjde ena ögonbrynet mot Amys. Denna sa torrt. Hon föreföll vara idealisk för att berätta vad han måste veta. Därtill kunde det hindra henne från att springa tillbaka till jungfrurna så fort vi vände ryggen till. Nu verkar det som om jag måste ha ett långt samtal med henne på någon avskild plats. Förmodligen har hon lärt honom jungfrurnas handspråk eller hur man mjölkar en gara. Avianda rodnade en aning och knyckte irriterat på nacken. Det mörkt rödbruna håret hade växt ner över öronen och var nu långt nog att vaja i en krans under huvudduken. Det fanns viktigare saker att tala om än giftermål. Dessutom lyssnar Karn inte på vad jag säger. Hon har varit en god lärare, skyndade sig Rand att säga. Hon har lärt mig åtskilligt om era seder och om det trefaldiga landet. Handspråk. Hon har varit en god lärare och jag skulle vilja ha kvar henne som det, om det går bra. Varför i ljusets namn sa jag det? Kvinnan kunde vara nog så trevlig ibland, åtminstone när hon glömde sin avsky. Resten av tiden var hon som en kardborre innanför rocken. Så länge hon var där visste han å andra sidan åtminstone vem de visa hade satt att övervaka honom. Amys studerade honom. Hennes klara blå ögon var lika skarpa som en Aes Sedais. Men så kunde hon också leda kraften. Hennes ansikte såg bara yngre ut än det borde, inte ålderslöst. Men kanske var hon lika mycket Aes Sedais som en Aes Sedais. Det låter som ett gott förslag vad mig vidkommer, sa hon. Avianda öppnade munnen, idel sprakande indignation, och slöt den igen, trumpet, när den visa vände sin genomträngande blick mot henne. Kanske hade Avianda trott att hennes tid med honom var över, nu när de hade nått fram till Kalla klipporna. Du måste vara trött efter resan, sa Lian till Rand och betraktade honom med moderlig blick. Och hungrig, kom. Hennes varma leende var riktat även till Mert som höll sig i bakgrunden och hade börjat titta bort mot gårdfarihandlarnas vagnar. Kom in under mitt tak. Rand hämtade sina sadelväskor och lämnade Jidin till en kvinnlig gaishan som även tog hand om pricken. Efter en sista blick mot vagnarna slängde Mert sadelväskorna över ena axeln och följde med. Lians tak, hennes hus, låg på den högsta avsatsen på klyftans västsida. Ovanför det reste sig den branta bergväggen ytterligare gott och väl 50 famnar. Detta var alltså en takfru och en klanhövdingsboning, men utifrån såg det ut att vara en enkel fyrkant av stora gula tegelstenar av lera med smala, oglasade fönster täckta med enkla vita gardiner. Det fanns ett grönsaksland på taket och ytterligare ett framför huset, skilt från det av en gång med platta grå stenplattor. Stort nog för två rum kanske. Det såg ut ungefär som de andra husen som Rand kunde se, möjligen med undantag för en fyrkantig gånggång i mässing som hängde bredvid dörren, och att han hade utsikt över dalen i hela dess längd här uppifrån. Ett litet enkelt hus. Inuti var det helt annorlunda. Tegelhuset var ett enda stort rum med rödbruna golvplattor, men det var bara en del. Bakom det fanns fler rum uthuggna ur klippan, höga och förvånande svala med vida välvda dörröppningar och silverlampor vilka avgav en doft som gav en antydan om grönska. Rand såg bara en enda stol med hög rygg och lackerad i rött och guld som inte såg ut att användas särskilt ofta. Avianda kallade den för hövdingasätet. Därutöver fanns det inte många träföremål att se, bortsett från några polerade eller lackerade skrin och kistor. Det fanns också några läspulpeter med uppslagna böcker, så låga att läsaren skulle behöva ligga på golvet när de användes. Golvet var täckt med flera lager av mattor, stora i invecklade mönster och mindre i klara färger. Rand kände igen några mönster från Tyr, Carhane och Andor, till och med från Alien och Terrorborn. Men andra var obekanta, med antingen breda, taggiga ränder i otaliga färger eller ihåliga, hoplänkade fyrkanter i grå, bruna och svarta nyanser. Överallt lyste det av färger, i skarp kontrast till det monotona landskapet utanför. På väggarna hängde bonader som säkert hade kommit från andra sidan av världsryggen, kanske på samma sätt som så många bonader hade lämnat Tears klippa. Och på golvet låg kuddar i alla möjliga storlekar och nyanser, ofta med fransar, tofsar eller bådadera, i rött eller gyllene silke. Här och där, i nischer som huggits ut ur väggen, stod tunna porslinsvaser, silverskålar eller elfenbensstatyetter, ofta i form av något sällsamt djur. Så detta var de grottor som tyrenierna talade om. Det skulle ha kunnat vara pråligt på samma sätt som i Tyr eller hos knåparna, men istället gav det ett värdigt intryck, formellt och otvunget på samma gång. Med ett litet flin mot Evianda för att visa henne att han hade lyssnat plockade Rand fram en gåva till Lian från en av sadelväskorna. Det var ett fint arbetat lejon i guld som han hade köpt av en av Jindos vattensökare. Den hade i sin tur tagit det som byte från Tyr. Men om nu Rand var härskare över Tyr kunde det kanske betraktas som att stjäla från sig själv. Efter ett ögonblicks tvekan tog också Mert fram en gåva. Ett tyrenskt halsband med blommor i silver. Tveklöst från samma källa och tveklöst avsett för Isendre.
Utsökt. Lian log och höll upp lejonet. Jag har alltid varit förtjust i tyrenskt hantverk. Ruark gav mig två pjäser därifrån för många år sedan. I en ton passande en husmor som mindes en särskilt fin skörd sockerbär, sa hon till sin make. Du tog dem från en tyrensk storförste ställt strax innan Laman blev halshuggen, inte sant? Synd att ni aldrig kom fram till Andor. Jag har alltid velat ha någonting i andoranskt silver. Det här halsbandet är också mycket vackert, Mert Cawthon. Hon fortsatte att ösa beröm över de båda gåvorna och Rand lyssnade tyst medan han dolde sin häpnad. Kjolar och moderlig blick till trots var Lian lika mycket ejl som någon spjutjungfru. När Lian var färdig med sitt beröm hade Moraine och de andra visa kommit tillsammans med Lärn och Egwen. Takfrun kastade en ogillande blick på Lärns svärd men välkomnade honom varmt efter att Bär hade kallat honom Ann Alain. Det var emellertid ingenting jämfört med det välkomnande hon gav Egwen och Moraine. Ni hedrar mitt tak, ärade Isidir. Av takfruns röst framgick att detta var det absolut minsta hon kunde säga och det var mycket nära att hon bugade sig för dem. Det sägs att vi tjänade Isidirna före världsfallet och svek dem och att det var för detta svek som vi sändes hit till detta trefaldiga landet. Er närvaro här tyder på att vår synd kanske inte var oförlåtlig. Naturligtvis, hon hade inte varit i Ruidin och tydligen gällde förbudet mot att tala om det som hände i Ruidin med någon som inte varit där, även mellan man och hustru och mellan systerhustrur, eller vad nu Amish och Lian var till varandra. Också Moraine försökte att ge Lian en gästgåva, ett par små parfymflaskor i kristall och silver som tydligen kom ända från Arad Doman, men Lian slog ut med händerna. Er blotta närvaro är en ovärdelig gästgåva, Isidir. Att ta emot mer skulle dra vanheder över mitt tak och mig själv. Skammen skulle bli mig övermäktig. Hon lät fullständigt allvarlig och hon verkade orolig att Moraine skulle tvinga henne att ta emot parfymen. Det var ett tecken på hur viktig en Isidir var i jämförelse med Kaer Akarn. Som ni önskar, sa Moraine och la tillbaka flaskorna i bältespåsen.
Hon utstrålade iskall frid i sin blå sidenklänning med den ljusa manteln tillbaka kastad. Ert trefaldiga land kommer säkerligen att gästas av fler Aesir. Vi har aldrig haft skäl att komma hit förut. Amys såg inte alls särskilt förtjust ut över detta. Och Melaine glodde på Moraine som en grönögd katta som undrade om hon skulle göra någonting åt en stor hund som hade promenerat in på hennes gård. Bär och Senna utbytte en bekymrad blick, men ingenting i närheten av de båda som kunde leda kraften. Några gaishan, män och kvinnor som rörde sig behagfullt i sina vita kaftaner med nedslagna blickar som såg så underligt underdåniga ut i deras ale-ansikten, tog Moraines och Egwens mantlar, hämtade fuktiga handdukar till händer och ansikten, små bägare med vatten som dracks under formella former och slutligen mat. Måltiden serverades ur silverskålar och från brickor värdiga ett palats. Och likväl åt de från lergodstallrikar med blåstrimmig glasyr. I golvet fanns en låg upphöjning av vitt kakel, vilken tjänade som bord, och kring det låg de som ekrar i ett hjul med kuddar under bröstet, medan Gaishan slank emellan och serverade. Mert hade det besvärligt. Han bred sig på sina kuddar, en åt ena hållet och en åt andra, medan Lan såg ut som om han alltid hade ätit på detta vis. Moraine och Egwene såg också ut att finna sig väl till rätta. De hade säkerligen fått övning i de visas tält. Rand kände sig lite tafatt, men själva maten var så besynlig att den upptog större delen av hans uppmärksamhet. Den mörka, kryddiga getköttsgrytan med hackad pepparfrukt var obekant, men inte så främmande i smaken. Och både ärtor och gurka var likadana vart man än kom. Detta kunde dock inte sägas om det grova, smuliga, gula brödet eller de långa, klarröda bönorna som var blandade med de gröna. Ny var också en rätt med gula kärnor och bitar av någon röd, mjuk frukt som Avienda kallade semai och tmatch, och en söt, lökformad frukt med sekt grönt skal som tydligen kom från en av de bladlösa, taggiga växterna som hette cardon. Alltsammans var emellertid smakligt. Han skulle kanske ha njutit mer av måltiden om inte Avienda hade undervisat honom om allting. Inte om syster-hustru dock. Det överlät hon åt Amys och Lian, som låg på varsin sida av Ruark och log mot varandra nästan lika mycket som mot sin make. Om de båda hade äktat honom för att inte söndra sin vänskap, så var det likväl tydligt att båda älskade honom. Rand kunde inte föreställa sig att Elaine och Min skulle gå med på ett sådant arrangemang. Han undrade varför han ens hade kommit på tanken. Solen måste ha gjort honom virrig. Denna enda förklaring överlämnade Avienda alltså åt de andra, men allting annat förklarade hon så ingående att han höll på att bli vansinnig. Kanske tyckte hon att han måste vara en idiot som inte kände till att det fanns systerhustrur. Hon låg vän mot honom och log ett nästan älskvärt leende medan hon berättade att man kunde använda skeden till att äta grytan eller rätten med semai och tmatt. Men glöden i hennes ögon visade att det enda som hindrade henne från att kasta en skål med mat i huvudet på honom var de visas närvaro. Jag vet inte vad det är jag har gjort dig, sa han tyst. Han var mycket medveten om Elaine som låg vid hans andra sida, synbarligen uppslukad av sitt eget samtal med Senna. Bear sköt in en kommentar då och då, men Rand hade en känsla av att också hon spetsade öronen åt hans håll. Men om du tycker att det är så fasansfullt att vara lärare åt mig, behöver du inte vara det. Det slank bara ur mig. Jag är säker på att Ruark eller de visa kan hitta någon annan. De visa skulle definitivt göra det, om han gjorde sig av med deras spion. Du har inte gjort mig någonting. Hon blottade sina tänder. Men om det var menat som ett leende nådde hon inte målet på långt när. Och kommer aldrig att göra det. Vid måltiden kan man ligga så som man finner bekvämast och man kan prata med sina grannar, utom med dem av oss som måste undervisa istället för att delta i måltiden naturligtvis.
Det anses hövligt att tala med grannarna på båda sidor. Bakom henne tittade Matt på Rand och himlade med ögonen, uppenbart glad över att slippa bli utsatt för detta. Såvida man inte är tvingad att vara vänd mot en särskild person, till exempel för att undervisa honom. Ta maten med högerhanden, om du inte måste stödja dig på den armbågen, och det var rena tortyren, och hon verkade trivas med det. Ale verkade fästa stor betydelse vid gåvor, kanske om han skänkte henne någonting. Alla samtalar en stund när måltiden är över. Om inte någon av oss måste undervisa istället då, en muta. Det verkade inte rättvist att behöva muta någon som spionerade på en. Men om hon tänkte fortsätta prata ens hälften så här mycket skulle det vara värt det, bara för att få lite lugn. När Gaishan hade dukat av maten och istället satt fram silverbägare med mörkt vin fick Avienda en hård blick av Bär över kakelbordet. Den yngre kvinnan försjönk i butter tystnad. Egwen satte sig upp på knä så att hon kunde sträcka sig över Märt och klappa henne, men det verkade inte hjälpa. Nå, nu var hon i varje fall tyst. Egwen gav honom en förebrående blick. Antingen förstod hon vad han tänkte, eller så ansåg hon att det var hans fel att Avienda tjurade. Ruark plockade fram sin kortskaftade pipa och sin tobakspung. Han stoppade pipan och räckte sedan läderpungen till Matt som hade tagit fram sin egen silversmyckade pipa. Vissa har tagit tiderna om dig till sitt hjärta, Rand Althor, och tydligen utan dröjsmål. Lien har berättat för mig att det har kommit bud om att Jiran, som är hövding för Sharads klan, och Bel, Goshiens klanhövding, redan har nått El-Kardel. Erim från Cherin är på väg dit. Han lät en slank ung Gaishan-kvinna tända hans pipa med en brinnande sticka. Hon rörde sig med en annan smidighet än de andra vitklädda männen och kvinnorna, vilket fick Rand att misstänka att hon för inte särskilt länge sedan hade varit spjutjungfru. Han undrade hur mycket hon hade kvar av sin tid på ett år och en dag som ödmjuk tjänare. Märt log brett mot kvinnan när hon la sig på knä för att tända hans pipa. Den grönögda blick han fick som svar inifrån kåpans djup var långt ifrån underdånig och fick flinet att rinna av hans ansikte. Med en irriterad rörelse rullade han över på mage medan en tunn blå rökstrimma steg från hans pipa. Tyvärr fick han inte se den belåtna minen på hennes ansikte eller hur den utplånades av en kort blick från Amish. Den grönögda kvinnan hastade iväg med en nästan ofattbart skamsen min. Hur reagerade då Avienda som var så harmsen över att ha behövt avsäga sig spjutet och fortfarande betraktade sig som spjutsyster med alla jungfrur, oavsett vilken klan de tillhörde? Hon tittade efter Gaishan-kvinnan på ungefär samma sätt som Mor Alvear skulle ha stirrat på någon som spottade på golvet. Ett besynnerligt folk. Egwen var den enda som såg ut att hysa någon medkänsla med kvinnan. Goshien och Sharad, muttrade han ner i vinbägaren. Ruark hade berättat att varje klanhövding till Gyllene skålen skulle ha med sig en handfull krigare som hedersvakt och att varje septhövding skulle göra detsamma. Tillsammans skulle det bli kanske 1000 från varje klan, 12 klaner. 12 000 män och jungfrur, alla bunna av sin obegripliga heder och redo att dansa spjutdansen om en katt råkade nysa. Kanske fler för marknadens skull. Han lyfte blicken. De där klanerna ligger i fejd, inte sant? Både Ruark och Lan nickade. Jag vet att du sa att någonting av samma slag som Ruidins fred råder i El-Kardel. Men jag såg hur långt den freden förmådde hålla Kaladin och Shaido. Det är kanske bäst att jag beger mig dit med en gång. Om Goshiens och Sharads klaner kommer i strid, det skulle kunna sprida sig. Jag vill ha alla Ael bakom mig, Ruark. Goshien är inte Shaido, sa Melaine vast och skakade sin gyllenröda man som en lejoninna. Ej heller Sharad. Bains sträva röst var tunnare än den yngre kvinnans, men precis lika bestämt. Geran och Bale kanske försöker döda varandra innan de är tillbaka vid sina boplatser, men inte vid Alcardell. Vilket inte ger något svar på Randall Thors fråga, sa Ruark. Om du beger dig till Alcardell innan alla klanhövdingarna har hunnit fram, kommer de som ännu inte är där att mista heder. Det är inte något bra sätt att tillkännage att du är Kaer Akarn, att vanhedra de män du kallar till dig. Nakai har längst väg att färdas. Om en månad kommer alla att vara vid Alcardell. Kina skakade på huvudet. Mindre, sa hon. Två gånger har jag vandrat i Alcheras drömmar och hon säger att Bruan ämnar springa hela vägen från Shaigis boplats. Mindre än en månad. En månad innan du för dit för att vara säker, sa Ruark till Rand. Sen 3 dagar till Alcardell, kanske 4. Då kommer alla att vara där. En månad, han gned sig om hakan. För lång tid och han hade inget val. I sagorna gick det alltid så som hjälten hade planerat. Allting hände när han hade bestämt att det skulle hända. I verkliga livet fungerade det sällan på det viset. Inte ens för en Taveran som dessutom antogs ha en profetia som draghjälp. I verkliga livet fick man göra så gott man kunde. Hoppas och skatta sig lycklig om man hittade mer än en halv limpa bröd där man hade trott att det skulle finnas en hel. Likväl var en del av hans plan att följa den väg som han hade hoppats på, den farligaste delen. Moraine, som låg utsträckt mellan Lärn och Amis, läppjade lättjefullt på sitt vin. Hennes ögonlock var halvslutna, som om hon höll på att falla i sömn, men han lät sig inte luras. Hon såg allting, hörde allting, men han hade ingenting att säga nu som hon inte borde höra. Hur många kommer att vara mot mig, Ruark? Du har gett vissa antydningar, men du har aldrig sagt någonting säkert. Jag kan inte vara säker i den frågan, sa klanhövdingen med pipan mellan tänderna. När du visar de drakarna kommer de att veta vem du är. Det är omöjligt att efterlikna Ruidins drakar. Hade Moraines ögonlock fladdrat till. Du är den som profetian varslar om. Jag kommer att stödja dig och säkert Bruan och Derek, Reigns hövding. De andra. Severna, Saladriks hustru, kommer att anföra Shaido eftersom klanen inte har någon hövding. Hon är för ung för att vara takfru för en boplats och säkert missbelåten med att åter bara få ett tak istället för en hel boplats att styra över när någon blir vald för att ersätta Saladrik. Och Severna är lika lömsk och opolitlig som någon Shaido som någonsin blivit född. Och även om hon inte ställer till något bekymmer så vet du att Carladin kommer att göra det. Han uppträder som klanhövding och en del av Shaido kanske följer honom trots att han inte har varit i Ruidin. Shaido är tillräckligt dåraktiga för att göra någonting sånt. Harn, Tomanellas hövding, kan vara antingen för eller mot dig. Han är en stingslig man, svår att begripa sig på och besvärlig att ha att göra med och... Han avbröt sig när Lien tyst mumlade. Finns det någon annan sort? Rand trodde inte att det hade varit meningen att klanhövdingen skulle höra. Amy stålde ett leende bakom handen och hennes systerhustru gömde oskyldigt ansiktet i sin vinbägare. Som jag sa, fortsatte Ruark medan han kastade en uppgiven blick på sina båda hustrur, så kan jag inte vara säker. De flesta kommer att följa dig. Kanske alla. Kanske till och med Shaido. Vi har väntat i 3000 år på mannen som bär 2 drakar. När du visar dem dina armar kommer ingen att betvivla att du är den som är utsänd för att ena oss. Och krossa dem, men det sa han inte. Frågan är hur de bestämmer sig för att reagera. Han knackade fundersamt pipskaftet mot tänderna. Du vill inte ändra dig och ta på dig Cadin Sor. Och visa dem vad, Ruark? En låtsas ale. Då kan vi lika gärna klä ut Mert till aleman. Mert satte pipröken i halsen. Jag tänker inte låtsas. Jag är vad jag är och de måste ta mig för vad jag är.
Rand lyfte sina knutna händer och rockarmarna gled tillräckligt långt ner för att blotta två huvuden med gyllene manar på hans handleder.
De här bevisar vad jag är. Om inte de räcker finns det ingenting som gör det.
Var tänker du leda spjuten åter till strid? Frågade plötsligt Moraine och Mert hostade igen, ryckte pipan ur munnen och stirrade på henne. Det fanns inte längre någonting dåsigt i hennes mörka ögon. Rand knöt händerna som i kramp tills det knakade om knogarna. Det var farligt att försöka vara listig i hennes sällskap. Det borde han ha lärt sig för länge sedan. Varje ord hon hörde mindes hon, sparade, sorterade och undersökte det tills hon förstod precis vad det betydde. Han reste sig sakta. Alla blickar var riktade mot honom. Egwene såg ännu mer bekymrad ut än Mert, men ale-kvinnorna betraktade honom bara. De lät sig inte uppröras av att man talade om krig.
Ruark såg ut att vara redo och Moraines ansikte var idel iskallt lugn.
Om ni ursäktar, sa han, så ska jag ta mig en promenad.
Evienda satte sig upp på knä och Egwene kom på fötter, men ingen av dem följde honom.